Ja, det är alltid lika spännande att predika. Jag vet inte om jag kan säga att jag tycker att det är så farligt roligt. Men ibland blir man ju lite klokare då man förbereder sig. Så jag hoppas att jag får också delat någonting av det idag. Jag ska idag tala om Guds rike. Det är ett väldigt, väldigt centralt begrepp i Jesu förkunnelse då han gick på vår jord och det som vi läser om i evangelierna. Det förekommer ungefär ett hundratal gånger i Nya Testamentet och kan just användas som en beteckning på innehållet i det som Jesus sa. Och då man läser evangelierna så ser man att Jesus han verkligen sätter ut texten om vad Guds rike innebär. Då jag förberedde mig så sökte jag upp alla ställen där det står Guds rike eller riket och skrev ner det. Det blev 4 sidor med bibelställen. Han talar en hel del om det. Men det intressanta är då man sen i apostlagärningarna läser om den sista träffen som Jesus hade med lärjungarna innan han for upp till himlen. Så står det så här i apostlagärningarna 1:6. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Då hade han sagt åt dem under 3 års tid att mitt rike är inte av den här världen. Mitt rike bor i er. Han red in i Jerusalem inte som en kung på en häst utan som en ödmjuk tjänare på en åsna. Och så frågar lärjungarna: Är det nu? Är det nu det ska ske? Jag tror Jesus suckade och sa: Hör ni. Vänner. Det lustiga är, på det här stället så svarar han inte typ överhuvudtaget på den där frågan utan han suckar bara och jämrar sig och så säger han: Ja, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Han svarar som inte på den frågan direkt utan säger att typ nej. Men med det här bibelstället i åtanke så tror jag vi måste förhålla oss väldigt ödmjuka inför Bibelns texter och det som Bibeln säger. Då man lägger ut det och förklarar det. För om lärjungarna inte hade fattat det här med efter att 3 år hade levt tillsammans med Jesus så kanske det finns saker i Bibeln som vi som inte har levt med den fysiska Jesus på samma sätt också har svårt att förstå. I Borgå så hade vi en sån här gemensam mötesserie här i veckan och det var biskop emeritus Erik Wikström som var talare där torsdag och fredag och han sa på fredagen att han tar sig an den här texten med stor bävan och stor respekt. Och jag förstår det här bara som ett spädbarn, sa han. Och ni som har hört Erik Wikström predika eller tala vet att han är dels är han jättekunnig. Dels är han jättebra på att tala. Men han hade den här ödmjukheten och sa det att jag fattar bara lite av det här. Och Jag tror vi behöver alltid ha den insikten, den förståelsen, den ödmjukheten då vi predikar och då vi lägger ut texten. Jag tror vi är på farliga vägar då vi menar att så här är det. Det här betyder så här. Det är klart ibland får man uppenbarelser och text förklara text säger man. Men man ska ändå hålla sig ödmjuk inför ordet. Då jag har försökt sätta mig in i vad Jesus säger om Guds rike. Så här börjar jag fundera på viktighetsgraderna i det kristna livet, i förkunnelsen, i teologin om man så vill. Är det så att vi har förlorat förståelsen av Guds rike på grund av att vi har överbetonat andra saker som till exempel frälsningen som ju är viktig, eller andedopet som också är viktigt, eller dopet som också är viktigt? För det är nog egentligen väldigt sällan man hör predikningar om tema Guds rike. Men ändå var det så jättecentralt i Jesu förkunnelse. För snart 20 år sedan så kom jag över en profetia som uttalades på Azusa Street 1906. Alltså Azusa Street i Los Angeles var det ställe där man säger att pingstväckelsen börjar. Det var på en bibelskola och folk började tala i tungor. Folk började tala andra språk. Men också i något skede där så kom en profetia som lyder så här: i de sista dagarna kommer tre ting att ske med den stora pingströrelsen. Det kommer att bli en överbetoning på kraft snarare än rättfärdighet. Det kommer att bli en överbetoning på lovsång till en Gud man inte längre ber till. Det kommer att bli en överbetoning på andens gåvor snarare än på Kristi herravälde. Och den här profetian har på något sätt börjat i mitt hjärta ända sedan jag fick den. Och jag försöker fundera, hur är det? Hur var det jag i det här? Det kommer att bli en överbetoning på kraft snarare än rättfärdighet. Rättfärdigheten som är vår möjlighet att genom Guds nåd, trots vår syndiga natur, få leva i rätt ställning inför Gud. Vi får leva med honom och med honom i centrum. Då man överbetonar kraften och kraftgärningen kan det lätt falla över till det att det är vi som gör det. Betoningen blir mera på oss än på Gud som verkar. Det andra var överbetoning på en lovsång till en Gud man inte längre ber till. Bönen, det är vårt samtal med Gud. Det är vårt nära liv med Gud. Men det är också vårt samarbete med Gud. Där vi får vara med och be för saker och ting som Gud initierar. Och där våra böner behövs för att det ska ske. Men lovsången kan bli överbetoning på lovsång. Lovsång tutas ofta ut som någonting där vi får möta Gud. Och fokuset blir igen på oss. Och det är sant. Gud kan möta oss i lovsång. Och det är inget fel på det. Men lovsång handlar inte om att jag ska få sjunga sånger jag tycker om för att Gud ska möta mig. Utan lovsång och tillbedjan handlar om att vi sätter Jesus och vi sätter Gud på den plats som är hans. Vi tillber honom för att han är en god Gud. Punkt. Står i Gamla testamentet, då förstod de att Gud är god och hans nåd varar från evighet till evighet. Och de föll ner på sina ansikten och tillbad. Det handlar inte om att de kände någonting och så tillbad de och lovsjöng. Utan de förstod och insåg vem Gud är. Och det sista, överbetoning på andens gåvor snarare än på Kristi herravälde. Och här kommer det in som jag lite vill tala om idag. Guds rike. Andens gåvor är också viktiga. Det kan vi inte förneka. Men igen så kan det gå till det att det är vi som blir i fokus. Vi vill ha andens gåvor för att vi ska få. För att vi ska må bra och så vidare. Allt det vill Gud, ja, utan vidare. Men vi måste ändå komma ihåg varifrån gåvan kommer. Vem det är som ger gåvan. Att det är Kristi herravälde. Det är Jesus som regerar. Så vad är då Guds rike? För det första så vill jag säga att Guds rike är goda nyheter för mänskligheten. Det står i Matteus 4:23. Jesus vandrar omkring i hela Galileen och han undervisar i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Han förkunnar evangeliet. Evangeliet är de goda nyheterna, det glada budskapet. Guds rike är någonting gott och någonting bra. Det ord som Jesus använder om rike, det var någonting som de som lyssnade då förstod. Men för oss är det inte riktigt lika klart, för vi kan inte så mycket arameiska. Eller är det någon här som talar arameiska flytande? På arameiska så använde Jesus ett sånt här uttryck, Malkut Yahweh. Hur man nu då sen riktigt uttalar det vet jag inte, men någonting ditåt. Och det betyder egentligen Guds kungavälde. Ordet, det här ordet Malkut, det har ingen sån här lokal eller geografisk liksom koncentration till att här, utan det här betecknar ett tillstånd där en kung finns bortsett från område och undersåtarna över vilka han regerar. Och det här uttrycket har sin bakgrund i Gamla testamentets förkunnelse om Guds kungavälde. Gud är hela världens kung, läser vi i Psalm 103:19. Herren har grundat sin tron i himlen. Hans rike råder överallt. Och samtidigt så är han också Israels kung, läser man på flera ställen i Gamla testamentet. Men poängen är just den att det är han som är kung. Det är han som styr. Det är han som vet bäst. Det är han som allting kretsar kring. Inte människan. Och för mig i min värld så är det otroligt goda nyheter. Tänk om jag skulle måste styra och ställa själv. Vilket elände det skulle bli. Jag är glad över att få leva i det här kungariket. Och jag har sett så mycket av Guds ledning, Guds godhet i mitt liv. Så jag är glad att han är konung där. De goda nyheterna vill mänskligheten gott. I Matteus 6:33 står det så här. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Så Guds rike, det är goda nyheter. Men det handlar också om våra prioriteringar. Vad är det vi sätter först i våra liv? Vad är det vi låter styra våra liv? Omständigheterna, våra egna planer eller Guds ord? Vi vet alla att livet är ingen dans på rosor och omständigheterna kan vara väldigt elaka och brutala mot oss ibland. Men jag tror att omständigheterna blir mycket lättare att tackla om vi sätter dem under Guds och Kristi herravälde. Att vi prioriterar rätt, att vi söker Guds rike först. Och det handlar om lydnad. I Gamla testamentet står det, offer är bättre än lydnad. Nej, det står att om lydnad är bättre än offer. Jag har inte uppskrivet här, så därför går det lite sådär. I Matteus 21:31, i Matteus 21 berättar Jesus en story om en far som hade en vingård och så hade han två söner. Och så säger han åt den första sonen att hej, skulle du kunna fara ut? De behöver hjälp i vingården idag. Så jag, ja. Nej, första säger nej. Så det. Första säger nej, inte orkar jag. Jag ska dricka mitt morgonkaffe och läsa Borgobladet. Eller Östnyland eller vad annorlunda så. Men så konstaterar han att korsordet var så svårt idag. Jag går nog ut i vingården ändå, så sticker han iväg. Och så träffar den här fadern andra sonen som säger samma sak att hej, de behöver hjälp ut i vingården idag. Kan du gå ut och hjälpa dem? Ja, säger han. Ja, utan problem. Och så sticker han ändå inte, utan kanske han tog över korsordet sen. Men i alla fall, den första sa nej, men gick. Den andra sa ja, men gick inte. Så Jesus frågar, då han berättar den här storyn, vem av de två gjorde faderns vilja? Och de svarar förstås, den första. Och så säger Jesus, jag säger er sanningen. Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Det här sa han till de skriftlärda, fariseerna i Israel. Som liksom hade allting på klart och visste exakt hur saker och ting förhöll sig. Men han menar att det hjälper inte om man liksom kan allting men ändå inte gör Guds vilja, ändå inte lyder. Goda nyheter, prioriteringar, lydnad. Jesus säger också att den som inte har sitt kors på sig och följer mig är inte värdig mig. Och vad betyder det? Den som inte är beredd att dö för Jesus är inte värdig hans rike, säger Jesus. Men han fortsätter att säga, den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Och det här tycker jag är en fantastiskt bra paradox. Vi tänker, och idag tänker människan mer än någonsin att här är mitt liv. Jag bestämmer över mitt liv, jag bestämmer över mina val. Jag gör som jag vill. Ingen ska säga hur jag ska leva mitt liv. Det är det som gäller idag. Men i Guds rike så funkar det lite annorlunda. För att i Guds rike så är det Kristi herravälde som gäller. Och då man vågar ge upp bestämmanderätten över sitt eget liv så kommer man också att finna det sanna livet i Jesus, i Kristus. Och det kommer man aldrig att göra innan man vågar göra det. Och om inte du har gjort det här idag så vill jag uppmana dig att tänk över ditt liv. Tänk på den här saken. För vi kan ha Jesus som frälsare eller vi kan ha Jesus som herre. Och jag tror på den yttersta dagen så räcker det inte med att ha Jesus som frälsare. Utan vi behöver ha haft Jesus som herre i våra liv här på den här jorden. Vi behöver ha varit beredda att dö för evangeliets skull. Vi behöver ha gett över vår äganderätt till vårt eget liv, till Jesus. Men som sagt, om man gör det så kommer man också att märka att wow, vilket liv. Vilket fantastiskt liv det är. För Guds rike består av rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Det står det i Romarbrevet 14 och 17. Och det tror jag man upplever då man vågar ge över kontrollen till Gud. Men i det här att mista sitt liv men finna det, under den rubriken talar Jesus också om rikedomar. I Matteus 19:24 säger han, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och hur lätt är det för en kamel att komma igenom ett nålsöga? Det är omöjligt. Nu tror jag inte att Jesus menar så att alla som är rika så lyckas inte med det här. Men vad Jesus vill komma åt är var man har sitt hjärta. Är du fast i dina pengar? Är du fast i din egendom? Det kan vara precis vad som helst. Är du fast i din båt och ditt vattenskidåkande som jag tycker om att göra på sommaren? Eller är du fast i någonting annat? Har man mycket pengar, man brukar säga att mer, mycket vill ha mer. Åtminstone i Österbotten säger man så. Därför tror jag Jesus talar just, för han, det var säkert kanske så på den tiden, att de rika de var giriga och ville bara ha mer och de gav inte ut åt de fattiga och så vidare. Ett liv som kristen i Guds rike handlar väldigt lite om mig, men väldigt mycket om Jesus. I Matteus 21:43 står det, så här säger Jesus åt judarna där då han talar med dem. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Det här fruktbärande, det är ett tecken på att Guds rike har fått etablera sig i en människas liv. Gabbe sa det här i början, att försumma inte det ena för det andra. Gör rätt. Det räcker inte med att ni lever enligt lagens alla bud och ger, om ni sen försummar att göra gott mot människorna. Om den här frukten av ett rättfärdigt liv uteblir, så är det ingen skillnad. En fruktbärande människa är ett tecken på att Guds rike har fått etablera sig i en människas liv. Och helgelse handlar om underordnande. Om man inte kan underordna sig Gud, så tror jag inte heller man kan leva i helgelse. För i Korintherbrevet och i Galaterbrevet står det om vad köttet vill, vad den syndiga naturen i människan vill och vad en människa som lever i Guds rike under Guds herravälde, under Kristi herravälde, vad den vill. I första Korintherbrevet 6:9-11 står det så här. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sånt, varken tjuvar eller giriga, drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Då Gud får tag i oss, så gör han någonting med våra liv. Då vi öppnar upp vårt hjärta till Jesus och då vi låter Gud ta plats i oss, då vi låter den helige ande ta plats i våra liv, så då vill vi helgas. Då vill vi lämna det som köttet begär. Och vi längtar efter att leva rena, leva så som Gud vill. I Galaterbrevet skriver Paulus så här. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan och kultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sånt. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Men andens frukt däremot, det som kommer från ett fruktbärande liv, en människa som har fått möta Jesus. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. Och vill man inte kanske hellre leva på det sättet? Lydnad ger helgelse som ger ett gott liv. Och mera av den här frukten är det som jag sa tidigare. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Det finns också andra saker med att underordna sig. Jesu jordiska bror Jakob skriver i sitt brev. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Då vi underordnar oss Kristus, då vi underordnar oss Kristi herravälde, så kommer vi att kunna stå emot djävulen och veta att han ska fly. Men jag tror att chansen och möjligheterna till det är mindre, om kanske inte obefintliga, om vi inte underordnar oss Gud. Vi ska stå emot det onda, allt sånt som vill förföra. I Markus 9:47 läser vi så här. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna. Att underordna sig betyder inte att problem och prövningar inte längre möter oss och ansätter oss. Men vi får veta att då prövningen kommer så får vi kasta oss på Jesu seger på korset. Då vi gör Jesus, som jag sa, inte bara till frälsare i våra liv utan till Herre och Kung. Då står vi under hans beskydd också då prövningarna kommer. Har några punkter kvar här ännu. Guds rike är en gåva. I Lukas 12:32 står det så här: "Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er rike." Och Jesus har lärt oss att be om det. I Matteus 6:10: "Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen." Jesus har lärt oss att ta emot det som ett barn. I Lukas 18 läser vi så här: "Men Jesus kallade dem till sig och sa: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och barnaskapet är ju någonting fantastiskt. För vi är Guds barn, det brukar vi tala om och det har vi hört. Vi är Guds barn. Och att få vara ett Guds barn tycker jag är fantastiskt. Att få veta att Gud är vår far, han är vår pappa. Som verkligen har omsorg om oss. Som verkligen bryr sig om oss. Som verkligen tar tid för oss. I Romarbrevet står det också: vi har fått barnaskapets ande som ropar Abba, Fader. Jaha, det låter ju lite sådär, Abba, Fader. Men Abba är väl arameiska eller hebreiska, vad det är. Och uttrycker det närmaste mest kärleksfulla förhållande mellan ett barn och en far. Och det får vi leva i. Det barnaskapet får vi leva i Guds rike. Jesus har också lärt oss att söka det, som jag läst i början. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Och Jesus har lärt oss att offra allt för att få det. I Matteus 13 säger Jesus så här: "Himmelrike är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern." Himmelrike är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Guds rike är någonting fantastiskt. Och det här är bara ett skrap på ytan. Samtidigt är det allvarliga och ett allvarligt ord idag. För vi lever i en tid, som jag sa då, allting handlar om att nära sitt ego. Men i Guds rike handlar det om att ge upp rätten till sitt eget, att dö bort från sig själv. Men ändå få se att man finner livet med stort L. Och här behöver vi varje dag pröva oss själva. Var står jag idag? Vad vill jag göra idag? Är jag beredd att ställa mig under Kristi herravälde idag i de utmaningar som jag möter idag? Det var sista raden på sista pappret. Amen. Vi ber ännu. Tack Jesus för att du kom till vår jord. Tack för ditt rike, Herre, där du är kung, där du är konung, där du är den som regerar och styr. Herre, tack för att det är inte ett rike som förtrycker människor i stil med någon envåldshärskare. Utan i ditt rike, som vi sjöng i sången, så får människor nytt liv. I ditt rike reser du upp människor. I ditt rike finns livet. Herre Jesus, jag ber att för var och en som är här idag, Jesus, att alla verkligen ska få smaka på det liv som finns i dig. Kanske någon gång har gett hela sitt liv till dig, men lite kommit på glid. Herre, jag ber Jesus att du skulle möta med den här människan idag. Och tända den här första kärlekens eld i hjärta igen. Herre, tack för din godhet, tack för din nåd. Tack för att vi ger hela vårt liv åt dig, så utplånar du inte det, utan du formar oss till att bli den du har skapat oss till. Du formar oss så vi verkligen hittar det sanna livet. Amen.